Ja, glad midsommar på er. Trevligt att få vara i Skillingaryd igen. Möta de flesta känner jag ju igen. Och riktigt roligt att få träffa er allesammans. Det är ju 3 år sedan vi flyttade. 3,5 år sedan som vi flyttade från Skillingaryd till Aneby. Och det har hänt mycket här i samhället. Ser jag ju att det har hänt mycket. Det är många byggnader som har kommit upp. Som inte fanns när vi bodde här. Och vi allesammans blivit lite äldre. Men det syns kanske inte på er så mycket som det syns på mig. Jag vet inte. Vi har ju inga barn hemma längre. Utan det är bara Ingrid och jag som bor i Aneby. Josefin har flyttat in till Jönköping. Och Jonathan har varit ute 2 år på Operation Missionsbåt som har befunnit sig i Karibien. Och för tillfället så är de i Västafrika och han stiger i land någon gång i september månad. Och Samuel, han har läst till lärare. Han gör en paus nu och kommer att vara på Bjärka Säby och leva i kommunitetsliv ett år. För att fundera över vad verkligen är meningen med hans framtid. Och sen de andra 2 barnen har familje. Kristoffer bor i Lund. Och Magdalena bor kvar i Bottnaryd med sin familj. Ingegärd, hon jobbar på Lillvikshemmet. Och det är ju LP-verksamheten som har ett hem för kvinnor. Och det har tidigare legat på i Ormaryd, men har flyttat nu till Viebäcks folkhögskola, det området där. Och hon finns där och arbetar som sköterska. Och ni kanske har hört också att även Torpahemmet i Jönköping har flyttat ut till Viebäck. Så att det är 2 behandlingshem där ute just nu. Och jag är pastor i Allianskyrkan i Aneby då. Och jag kan hälsa från Ulf Svensson. Ulf har ju tidigare varit pastor också här i Skillingaryd. Och vi har väldigt gott samarbete. Vi pratar om Skillingaryd ibland. Och det är väldigt god ekumenik kan jag säga mellan våra församlingar och inte minst Korskyrkan och Allianskyrkan. Vi är ungefär jämstora och vi kallar varandra för 2 bröder som går sida vid sida och arbetar tillsammans. Så finns det ju också några andra församlingar. Det finns en pingstförsamling och det finns också en nystartad fri församling och sen också Svenska kyrkan. Och vi har väldigt gott ekumeniskt klimat i Aneby. Och likheterna mellan Skillingaryd och Aneby är ganska stora. Vi har också ett sommarhem, vi kallar det för sommarkyrka. Och ni som åkt förbi ut mot Rallingsåsgården, ni har också åkt förbi vår sommarkyrka som ligger precis där vid stalpet, vid vattenfallet stalpet. Och det har vi i verksamhet ungefär som det här på Fridhäll. Samla mycket folk. Och det finns många olika samlingar där under sommaren. Och vi har också förlagt våra gudstjänster, precis som ni har här, till sommarkyrkan under sommartid. Så kyrkan står tom under sommar. Nu ska jag läsa ett Guds ord för er ifrån Markus evangelium. Och det är ett av de här ställena som jag har känt Gud har talat mycket till mig om under den här sista tiden. Jag har lagt mycket tid att tänka och meditera och skriva och fundera över de här verserna. Och jag ska läsa då från Markus 2, verserna 1 till och med 12. Några dagar därefter kom Jesus tillbaka till Kapernaum. När man fick höra att han var hemma samlades så många att det inte längre fick plats ens utanför dörren. Och han predikade ordet för dem. Då förde man till honom en lam som bars av 4 män. Men när det för folkmassans skull inte kunde komma till Jesus med honom tog det bort taket över platsen där han var. Det gjorde en öppning och sänkte ner bädden som den lame låg på. Jesus såg deras tro och sade till den lame, mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt den några skriftlärde och det tänkte sina hjärtan. Varför talar han på det sättet? Han hädar. Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud. Jesus kände sin ande att de tänkte så för sig själva och han sade till dem, varför tänker ni så i era hjärtan? Vilket är lättast att säga till den lame, dina synder är förlåtna, eller att säga, stig upp, ta din bädd och gå. Men det ska ni veta, att människosonen har makt på jorden att förlåta synder. Och han sade till den lame, till dig säger jag, stig upp, ta din bädd och gå hem. Då steg mannen upp, tog genast sin bädd och gick ut inför allas ögon. Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud och sade, något sådant har vi aldrig sett. Amen. Vi ber. Vi tackar dig Herre för ditt eget ord som är levande, som verkar, som uppmuntrar och som stöder oss och vägleder oss. Och tack att vi idag får ta till oss ditt ord. Du vill tala till oss idag och du vill verka i våra hjärtan. Tack att du är mitt ibland oss. Och tack att vi tillsammans får upphöja dig, prisa dig och lova dig för den du är, Jesus. Hjälp oss att aldrig glömma bort det du har gjort för oss. Tack för frälsningens dyrbara gåva. Tack för frihet att få tjäna dig och vandra med dig och leva i den heliga andes kraft. Vi lovar dig Jesus. Tack att du vill röra dig ibland oss idag med din heliga ande. Uppmuntra oss i Jesu namn. Amen. Det här är ju en märklig berättelse egentligen. Lite komisk kan man säga. Det är väl inte så många av oss som har gett sig på att ta bort grannens tak och göra ett hål i taket och sänka ner en av sina bästa vänner genom det hålet. Men här läser vi en berättelse om fyra desperata människor. Jag kan tänka mig, jag ser framför mig att de var relativt unga, men det vet man ju inte. Det kan också ha varit äldre. Men det var i alla fall fyra personer som kände väldigt mycket för sin vän. Och var till och med beredda på att förlora prestige och allting annat för att få sin vän för till Jesus. Och vi ska stanna lite grann inför de här olika personligheterna som vi möter här i texten. Men innan vi gör det så kan vi väl stanna först inför scenen av att Jesus finns i huset. Alltså detta var ju Petrus och Andreas hem. Det var ju detta hem som Jesus hade botat Petrus svärmor strax innan. Och nu var Jesus tillbaka i Kapernaum. Och huset var överfullt av folk. Och det står att det var till och med folk utanför huset vid dörrarna. Det trängdes av folk. Av vilken anledning? Jo, därför att Jesus var i huset. Därför att Jesus var där. Och det är det som gör skillnaden när Jesus får vara med. Och minst så är det så för oss som tror på honom att det är skillnad. Att ha Jesus med sig och att inte ha med sig honom. Och det skulle vara så för varje församling att man skulle vara mån om att Jesus finns med i huset. Man ska inte behöva leta efter Jesus. Man ska inte behöva undra, var är han någonstans? Var är han någonstans i sången och i förkunnelsen och i verksamheten? Utan Jesus har den givna platsen ibland Guds folk. Och här läser vi om att Jesus fanns mitt i centrum. Här fanns det människor som längtade efter att få höra honom tala. Och det står att han predikade ordet för dem. Han berättade för dem om Guds rike. Och vi vet ju att gång på gång så brukade människor säga att aldrig har någon talat som den mannen. Och det är ju så med Jesus att det finns ingen som kan tala som han gör. Det finns ingen som kan tala in hopp och hjälp i livets olika situationer som han gör. Det finns ingen som kan trösta som han gör. Och tänk att få ha Jesus mitt ibland oss. Det är fantastiskt. Jesus i huset. Det skapar en atmosfär. Det skapar en värme. Det skapar en närvaro som behövs i en tuff tid. Och vi behöver ha församlingar med atmosfär, med värme, med andligt liv och med Jesus i centrum idag i vårt land. Men låt oss stanna lite grann inför de här olika personerna vi läser om i texten. Och försök kanske att tänka dig in själv i de här personernas situation. Försök dig att se med deras ögon på den här berättelsen. Och då har vi först den lame mannen som är något av en huvudperson i berättelsen. Det är om honom egentligen berättelsen handlar. Han kommer inte själv till Jesus. Men det kan hända att han ville dit men kunde inte ta sig dit själv. Utan han behövde någon som hjälpte sig. Och så fanns det fyra goda vänner som såg hans önskan. Det finns en antydan i texten, i grundtexten om att det fanns ett problem med den här mannen som egentligen var djupare än att han var förlamad. Jesus talar om det och därför så säger han till honom, dina synder är det förlåtna. Det är det första Jesus möter honom med. Det var inte så viktigt att han blev helad ifrån sin förlamning, utan det var viktigare att han skulle få sina synder förlåtna. Och det vet vi ju att det är alltid det viktigaste, att få sina synder förlåtna. Det är viktigare än att vara frisk. Det är viktigare än att ha ett lyckligt liv. Det är viktigare än att allting fungerar väl i livet. Det är att ha fått sina synder förlåtna och att jag har frid i mitt hjärta. Och det är det som vi vill förkunna med frimodighet idag. Att Jesus är i huset och han kan förlåta synder. Han har makt att befria människor. Och det är så här att synden kan förlama människor. Synden kan skapa förlamning. Det kan skapa bitterhet. Det kan skapa dåligt samvete. Det kan skapa dåliga minnen och man drar sig undan. Man kan inte må bra därför att det är någonting i ens hjärta som inte står väl till. Och texten antyder om att den här mannen, han hade alltså på grund av sina synder blivit sjuk. Och det är intressant att se den här kopplingen att synd kan också påverka hälsan. Och därför är det viktigt att ha det gott med Gud. Nu säger inte Bibeln överallt att det är så. Att sjukdom har sin orsak i synd. På några ställen så avfärdar Jesus den tanken. Och säger att det inte alls på det viset. Men i den här texten så förstår vi att det var en av orsakerna till mannens sjukdom. Det var att han behövde få sina synder förlåtna. Och du har säkert varit med om att se vad som hände. Du kanske kan tala om det själv i ditt eget liv. Vad som hände den dagen då du fick dina synder förlåtna. Hur allting släppte och glädjen kommer in i ditt hjärta. Och friheten och tillförsikten av att Gud bor i mitt hjärta och jag är Guds barn. Och du får känna att livet får en ny dimension och det blir kraft. Även fysiskt. Och så är det, tror jag, när vi får möta Jesus. Att han förvandlar oss. Jesus talar på flera ställen i Markus evangelium just om syndens härjningar. Här var det annat. Det finns också ett annat exempel. Och det är den spetälske mannen som det står om i texten strax innan. Och där vi förstår att spetälskan är en bild på synden och hur synden så att säga äter upp människan inifrån. Det som syntes på den spetälske mannens förtvinade händer och ansikte och på andra delar av kroppen var bara en bild på ett symptom som egentligen fanns inuti honom. Och så kan vi också se att syndens härjningar idag kan förstöra människor och ge lidande. Men tänk att Jesus förmår att rena och upprätta. Det var den lame mannen. Tänk att han fick komma och få en ny chans i Jesu närhet. Låt oss gå vidare och se på de här fyra männen. Och så kan man säga så här, att det var ju de som var orsaken till det upptåget, eskapaden i Kapernaum. Det var de som vågade egentligen att klättra upp på taket, ta bort takpannorna, göra hål i taket så att allt det där skräpet ramlade ner på huvudet på folk som satt in i rummet. Och slutligen så kom den lame mannen ner. Det var de. Entusiasterna som så väl behövs idag. De som ser omöjligheterna och de som vågar förvandla omöjligheterna till möjligheter. Många hade säkert gått hem och sagt att det var fullt. Vi kom inte in, vi gick hem igen, det blir en annan dag. Men de här fyra männen gjorde inte så. De sa att vi måste hitta lösningen. Vi måste se att det finns en möjlighet. Man kan säga att hos dem skapade sin vision den dagen då de var hemma hos sin förlamade man och skulle hämta honom. Visionen fanns i deras hjärtan. Vi ska föra vår vän till Jesus och vi vill se att han ska bli frisk. Och så tar de med honom till Jesus. De hade en vision för sina ögon. De såg mannen frisk. De såg honom gå igen. Och den visionen gav dem kraft att också tänka kreativt. Jag vet inte hur det är med dig om du har visioner eller om du har tappat visionen. Men det är så viktigt att ha en vision i livet. Att ha ett mål med sitt liv. Många människor lever så här utan vision, utan tanke. Man tar dagen som den kommer. Och det kan ju vara härligt på sommaren att få göra det. Men vi behöver ha en vision. Vision för våra liv. Vision också för våra församlingar. Och tro att Gud förmår att hjälpa även när det är omöjligt. Vi ser teamet i den här berättelsen. De är fyra männen som tillsammans gav bärkraft. De bar på olika ställen. Två bar vid mannens huvud och två bar vid hans fötter. Och de stöttade varandra när det blev lite tungt kanske och besvärligt på vägen. Och när de skulle fira ner så hjälpte man varandra. Och Jesus han talar mycket om det här med att göra saker och ting tillsammans. Att fungera som team. Och Jesus skapade ju team vid olika tillfällen. Han skapade team av fyra män. Han skapade team av 12 män. Han hade större grupper som han tränade. Men det var hela tiden ett samspel mellan människor. Där man gjorde saker och ting tillsammans. Och stöttade varandra. Och jag tror att det är viktigt att hitta människor omkring sig. Som kan var en del av det team du ingår i. Om du känner Jesus ensam så blir du snart uppgiven. Men det är människor omkring dig som du kan be tillsammans med, som du kan tjäna tillsammans med, så blir du upplyftad av att ni får bära tillsammans. Vi möter här så tron som ser möjligheterna. Att ta bort taket hade kanske inte varit allas tanke i den här situationen. En del hade tänkt att det är idiotiskt. Man kan inte göra så med grannens tak. Och det är väl förnuftigt att tänka så att man inte förstör grannens hus. Men ibland är det så att människor går före fastigheter och byggnader. Människor är viktigare än byggnader. Människor är viktigare än det som finns omkring oss. Och det såg mannen. Och han tyckte männen och de såg att vi behöver hjälpa. Ibland så är det lätt att traditioner och ett världsligt tänkesätt hindrar oss att göra Guds vilja. Men vi behöver få se de här fyra männen som goda exempel på att våga göra det som är nödvändigt. Och vi behöver ha människor som skapar öppningar ibland oss, som arbetar för genombrott ibland oss och förväntar sig seger. Vi behöver ha folk med segervittring som vågar liksom tro på seger. Att inte bara se omöjligheten utan se att det går att få se förvandling och förändring. Och jag tror att det är något oerhört viktigt idag för församlingar i Sverige. Det är att vi får segervittring. Att vi vågar tro på möjligheterna. Att det inte är omöjligt utan Gud förmår att ge oss ett genombrott. Frågan är ju hur du tänker när du möter svårigheter och problem. Jag vet inte om du backar och du liksom känner att när svårigheterna kommer så ger du upp. Det är många som gör så. Och det är lätt att tänka negativt. Och du vet ju det att 80% utav allt det vi tänker är negativt. 80% utav det du säger är negativt. Och vi kan bara tänka på de samtal som vi för med varandra. Så är det ofta negativa tankar som vi framför. Och vi kan bara sätta på nyheterna och lyssna på dem så ser vi att 80% av allt det som sägs i nyheterna är negativt. Och vi överöses hela tiden av negativa tankar. Och det påverkar ju vår vardag. Men vi behöver tänka positivt. Vi behöver se att det finns en kraft i att tänka positivt. Och vi behöver bestämma oss därför för. Jag tror att det är ett budskap som jag får säga till några idag här som kanske behöver höra det här idag. Vi behöver byta stil när det gäller vad vi talar om. Vi behöver bestämma oss för att tala liv istället för det negativa. Vi behöver bestämma oss för att tala tro istället för det negativa. Vi behöver bestämma oss för att se möjligheterna och det positiva. Jag har en fru som är ganska positiv och hon brukar rätta mig ibland när jag tänker negativt. Och det är bra med sådana människor som kan få en in på andra spår. Så man kan liksom tänka positivt istället för negativt. Och det handlar om en inlärning också som kan ta tid. Och du vet att det tar, det sa jag när jag var här pastor i Skillingaryd, att det tar 5 veckor att skapa en ny vana. Och det är viktigt att inte ge sig. Och det här med att jobba med inlärning, att tänka negativt, det är viktigt för dig. Därför så vill jag säga, läs positivt uppmuntrande litteratur. Samla på bra citat. Sätt dem på spegeln, sätt dem på kylskåpet, samla på bibelversar, läs dem och lär dig dem och låt dem få sjunka in i ditt inre. Det positiva får tränga ut det negativa. Många av oss tänker vad vi säger ibland, negativa tankar om oss själva. Det uttrycks ibland som negativ self-talk. Där vi liksom säger, jag kan ingenting, jag är ful, jag är en dålig människa, jag är inte så bra som de andra. Och vi intalar ibland hur dåliga vi är och usla vi är. Och så går vi och tänker på det här. Tänk om jag var som Kalle, tänk om jag var som Lisa, tänk om jag var som dem istället. Men nu är jag sån här och jag är så dålig. Och så går vi och odlar de här negativa tankarna. Vi behöver komma ut ur det här negativa intalandet om vår uselhet. Och jag har prövat det här med att säga emot de här tankarna. När tanken kommer, jag är ful och gammal, så säger jag, det kan hända att jag inte är den vackraste på jorden, men jag är inte ful. Och jag är inte så väldigt gammal heller. Och även om jag skulle bli gammal så är det inte fel att vara gammal. Och om jag tänker så här, det kan jag inte. Jag fungerar inte så bra som pastor, jag är dålig. Så brukar jag säga ibland, jo, det kan jag. Jag kan det här visst och jag är bra. Och det här tror jag är viktigt för oss allesammans. Att bryta den negativa tanken om oss själva. Och istället tala positivt om oss själva. Och tro att vi förmår och kan mer än vad vi ibland säger till oss själva. Vi behöver se på männen som gick upp på taket. De stod där och sa att det här kan vi. Det här fixar vi. Det här ska vi göra. Och vi är förnuftiga. Även om de andra står och skakar på huvudet och skrattar åt oss. Så kan vi och vi förmår. Vi är duktiga och vi har ett mål. Vi har en vision med det vi gör. Jag blir så inspirerad när jag får tala om det här. Det här är roligt att få komma med sån här positivt budskap. Jag hoppas du kan ta till dig det här. Tänk goda tankar om dig själv. För det är vad Gud tänker om dig. Men jag måste gå vidare. Jag måste komma till slutet någon gång med den här predikan. Och då måste vi tala om de här som kanske inte var så jättepositiva. De skriftlärda, Jesu kritiker som också fanns där i huset. De tänkte kritiska tankar. Det är intressant att se hur kritiken växer så sakta och så småningom i den här i Markus evangelium. Först så var det inte så märkvärdigt. Man liksom tyckte att Jesus, han är ju härlig. Han var ju synagogan, nu vet, i början i Markus evangelium. Och där liksom, det var härligt att se Jesus där, men så växer kritiken. Såg du vad han gjorde? Så hörde du vad han sa? Hörde du? Så det här kan vi inte ha ibland oss. Han förstör för oss andra. Och så växte kritiken. Och Jesus kände av den här kritiken. Han kände det. Det står inte att de sa så mycket högt. Men Jesus kunde läsa tankarna. Han kunde läsa vad som fanns där inne. Och ibland så kan man känna det när man kommer in i ett rum. Det sägs inte ett ord. Ingen säger någonting. Man bara känner att hela rummet är bara fullt av kritik och negativt tänkande. Har du kommit in i något sånt sammanhang? Man bara känner att där är det fullt av kritik. Och man ser ner på andra människor. Och ungefär så kanske Jesus kände när han var där i rummet. Och många har låtit sig begränsas utav kritiken. Och många har blivit vingklippta därför att man har inte orkat att stå emot kritiken. Men inte Jesus. Han står pall för alla negativa tankar, kommentarer. Han står pall när han blir utfryst. När man till och med mordhotade honom så gick han rakt fram. Och det är en nåd att kunna vara så stark. Men det är inte alla av oss som är det. Kritiken kommer ju alltid på olika sätt. Kommer inte kritiken idag så kommer den imorgon. Men det är viktigt att ta vara på kritiken. För ibland så kan kritiken vara konstruktiv och hjälpa oss vidare. Och låt därför inte heller kritiken få styra dig helt och hållet. Utan gå rakt med den blick som de här fyra männen hade av möjlighetstänkande och segervittring. Måste vi stanna några ord och också säga om Jesus. Han finns ju med i berättelsen. Och om mannen var en av huvudpersonerna så är Jesus huvudpersonen. Och här ser vi hur Jesus mötte hela situationen på ett fantastiskt sätt. Han var spontan. Han kunde ta liksom situationen trots att det kommer en man ner ifrån taket så att säga, va. Och det kan hända att Jesus står där med massor med damm på huvudet och kläderna och alltihopa. Men Jesus tar situationen på ett förnuftigt sätt. Och ledd av den helige ande så hjälper han mannen till hälsa och syndernas förlåtelse. Jesus visste om sin styrka. Och det står på ett annat ställe, om jag kan. Visst kan Jesus bota synder. Han kan förlåta synder och han kan hela. Jesus kan. Och det är det fantastiska, att med han i huset så kan fantastiska under hända. Så kan man fundera lite grann över husägaren, vad han tänkte och vad som hände sen. Men det står ingenting om det i Bibeln, så det får du fundera över själv. Nu ber vi. Tacka dig Jesus för att du vill hjälpa oss att inte fastna i det som är negativt, utan du vill ge oss vision och tro att du är med oss och du vill hjälpa oss. Du vill hjälpa oss att hitta människor omkring oss som kan stötta oss. Ge oss människor som blir en del av ett team där vi kan tjäna tillsammans. Välsigna och möt vännerna här i Skillingaryd med din kraft. Möt dem Jesus att tänka möjligheten att tänka positivt. Se dina möjligheter och tjäna dig i nuet. Jesus, jag ber dig att du ska finnas med i huset. Och du ska ha den kraften som du har, som du säger att ha och som du bevisar att du har. Herre, gör under. Herre, förlåt synder. Låt oss få se din härlighet. Herre, vi ber om dig i Jesu namn. Amen.